Jesus.
Vi tackar dig, Herre, att vi får bara komma inför dig, Herre, och bara lyfta upp ditt namn en kväll som den här, Jesus. Vi prisar och lovar dig, Herre. Herre, så ber jag att du ska välsigna var och en som är här ikväll, Herre. Du känner varje liv, du känner varje hjärta, Jesus. Du vet precis vad vi lever med, Herre. Tack, Herre, för att du har sån tro för var och en, Jesus. Prisa dig för dig i Jesu namn. Välsigna dem ikväll, Herre. De kunde ha valt att vara hemma, Herre. De kunde ha gjort någonting helt annat. Men nu är de här, Jesus. Och då vill du välsigna dem i Jesu namn. Och allt folket sa, amen. Vi brukar göra, ja, tack ska ni ha, kära ungdomar. Det här var kanon. Superbra. Vi brukar göra lite så här att jag brukar säga varsågod och sitt ner, men ni sitter ju nu redan, så varsågod och stå upp, så ska vi bara göra det här rätt. Alla står upp. Amen. Varsågod och vända till vännen som står jämte dig. Ja, hitta någon. Det behöver inte vara så formell. Det här är liksom, förmodligen har du sett den här förut, va? Ja. Jag sa inte att du skulle hälsa på dem. Följ mina instruktioner här nu, okej? Vänd dig till vännen din som står jämte dig och så säger du följande. Min käre vän, du måste veta en ting om mig. Att jag är inte den jag borde vara. Men tack gode Gud, jag är inte heller den jag brukade vara. Jag är under förvandling. Jesus har börjat ett gott verk. Och han tänker fullborda det. Ta inga bilder på mig nu. För de blir snart gamla. Jesus, han vill att du ska se vem jag är i honom. Fäst din blick på det. Så blir det bra, ska du se. Och så får du ge dem någon slags kläm eller något sånt där, va? Amen. Varsågod och sitt ner. Jag vet att det är inte alla som tycker om att stå och tala till varandra på det där sättet med, i kommando så. Men vad skönt att du har nåd med mig här. Att du låter mig göra sådär. Gud välsigne dig för det. Jag har ett härligt budskap ikväll, tror jag. Det är härligt för mig i alla fall. Jag har varit väldigt välsignad utav det. Det är egentligen inte ett budskap på det sättet, utan det är ju en del av det kristna livet. Och vi ska tala om det ikväll. Och nu sitter vi så fint här. Jag kan gå runt här och samtala vid borden. Och så, det är underbart. Marie är här, hon kommer imorgon som biskop Runar sa. Så hon kommer att vara här imorgon på lunchen. Så det blir fint. Så jag och Runar ska vara på hälsostudion och predika där. För det kändes väldigt öppet. Härligt. Men det är fantastiskt kul att vara här i Sken tillsammans med er igen. Det är underbart. Det blir liksom en årlig tradition. Jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Vid den här tiden någonting, förra året var vi här också. Ska jag vara två? Okej. Två gånger i året. Ja, halleluja. Så vad härligt. Det kanske fortsätter sen också måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Halleluja. Varför inte? Jag är en gammaldags predikant, vet du. Jag tror på möteserier som bryter igenom och så får man säga, så får biskopen gå upp här på söndag och säga så här, vi måste förlänga den här serien. Vi kan inte sluta nu. Halleluja. Jag tror på det. Jag tror på en ny överlåtelse. Jag tror att predikanterna måste överlåta sig lite mer, inte bara åka runt och doppa ner lite här och där, utan verkligen säga, Herre, om du vill så kan jag stå här tills isen går ut i sjön och vi får ta båten hem till Sverige. Halleluja. Jag har haft sådana serier nu. Vi hade en serie på 3 veckor här bara för förra månaden. Fantastiskt härligt. Och efter andra veckan, vet du, då började det bryta loss. Du vet, i början så kör man, det blir de kristna som får bli frälsta igen och sådär, va? Och man får hålla på lite med dem. Till slut så kan man inte hålla på med det längre. Utan då blir det att man rör sig ut emot de som aldrig har hört. Va? Och det är ju någonting med en person som har fått tag på Jesus, va? Och även en troende som har fått ta på Jesus och bara brinna om den personen. Då kan man inte låta bli. Man måste ta sin kompis hit också. Man måste ta sin vän dit och så vidare. Det blir ringa på vattnet och det är härligt. Och en del saker måste ta lite tid. Och idag ska jag tala om en sak som tar lite tid. Men det kommer jag till. Och nu ska jag hålla på jättelänge här ikväll. Så jag bara njuter av det här. Halleluja. Det tyckte du inte var så kul. Det var bara Runar som... Men han har någon slags Afrikavirus med sig här. Jag vet inte vad han åt för någonting där nere. Men vi... Köpte du med dig några grejer hem? Som man kan... För det var underbart, den där härliga glädjen. Men vissa saker tar tid. Det är ju inte så att Gud måste ha tid. Han är ju färdig sån. Han är redo direkt. Han behöver ingen tid. De som behöver tid är du och jag. För vi är inte riktigt där. Kanske vi borde vara. Det tar lite tid. Och därför har Gud infört i sin underbara värld. Så har han infört någonting som kallas för processer. Nu vet jag att du inte tycker om det. För du vill ha instant coffee. Och du vill ha instant movie. Du vill ha instant marriage. Du vill ha instant babies. Du vill ha instant everything. Vi vill ha allting på en gång. Vi ska här och nu. Vi ska gå chappt. Kommer du ihåg när de första modemen kom? Alltså man fick nu koppla upp sig. Som ringde upp. Kommer du ihåg dem? Nej. Så gammal har du blivit. Men de fanns för ett tag sedan. Och sen räckte det att någon lyfte på telefonen. Så bröts ju hela den här linjen man fick där. Ja, vi lever en liten annan tid nu. Nu ska det gå på bredband. Va? Det går så fort. Vet du, så att det, och så vidare. Vi tycker ändå att den står och buffrar. Och vi hatar den där lilla runda. Där den står där och buffrar när du ska streama en film eller sånt där. Vi vänjer oss att det ska gå snabbt, det ska gå fort. Vi lever i en sån tid och det verkar som alla har blivit influerade och liksom påverkade av det här viruset. Men vissa saker, min vän, går inte fort och det ska det inte göra heller. Utan det får ta lite tid. Och ikväll så ska vi tala om en sån sak och jag hoppas att du orkar det ikväll. För det tar lite tid att tala om det också. Men jag ska tala om jag kallar det här för väldigt fyndigt, vägen och vandringen. När jag säger vägen, vad tänker du på då? Säger Jesus. Lär dig en sak om du är ny här och inte van att gå på möten. Rätt svar i kyrkan är alltid Jesus. Va? Så säger du Jesus, va, så då kommer det blir rätt hela tiden. Va? När jag säger vägen, vad tänker du då? Åh, vad duktig du är. Nej, men det är ju inte jag som har hittat på det, utan det är ju han själv. När han talar om sig själv, så talar han om sig själv i begrepp. Han säger så här, jag är... Och när vi tänker på vägen så tänker vi också på... Ja, och Jesus säger att jag är... Ja, och en väg, vad gör man med den? Ja, man kan åka på den också. Man färdas. När du ska åka över till Porsgrund, och det tror jag du inte vill göra så ofta. Men när du ska åka över dit så... nu är jag på farlig mark här. Jag kände direkt. Alltså. Jag bor i Huskvarna i Sverige. Huskvarna ligger i diktan till Jönköping. Och jag älskar ju Huskvarna. Därför att Huskvarna är så vackert. Det är så fint där. Och det är så lätt när man är ute och reser. Jag kommer till andra länder. Alla vet vad Huskvarna är för någonting. Alla har någon liten maskin i sin trädgård eller i sitt kök eller något sånt där. Men det är inte så många som tror att det är en plats. Va? De tänker inte att det är en stad, de tror att det är en motorsåg eller sådana saker. Och så är det ju med Porsgrund också. Svenskarna tänker ju så här att, vad är det? Det är ju en toalettstol, va? Det är ju liksom Porsgrund. Och Porsgrund ligger ju precis i anslutning till Skien. Och vi svenskar, vi vet ju knappt vad som är vad här. Vi körde ju genom Porsgrund in hit. Så när är vi i Porsgrund, när är vi i Skien? Det är liksom så nära. Men de som bor här, de vet. I Jönköping var det slagsmål mellan Huskvarnaborna och Jönköping. De möttes vid gränsen och så slogs de. Ja, nu ska vi lämna det. Varför sa jag det där egentligen? Vägen. När du åker till en plats så åker du på en väg. Och den där vägen, den är otroligt viktig. Och den är lagd före dig. Innan du kom. Jag vet, det är svårt för det normen att tro det. Att vägen har lagts före. Men vanligtvis brukar det vara att man gör vägen. Och sen så kan man åka på den. Va? Och så är det med Jesus. Va? Jesus är vägen. Om du vandrar på honom så kommer du komma dit du är tänkt att komma. Du kommer rätt med livet. Och så vidare. Jag skulle kunna ägna mig mycket åt det. Men vägen, men sen har du också då vandringen på den här vägen. Och De här två sakerna hör ihop. Det hjälper ju inte att du har en väg om du inte vandrar på den. Du måste gå på den. Och de här två är connectade med varandra. Jag ska ge dig några tankar om det här. Jag hoppas att du orkar det ikväll. Gå med mig till andra Korintherbrevet kapitel 5. Ska vi titta på ett härligt ord där. Det var gott vatten det här. Kommer det från Porsgrunn? I andra Korintherbrevet 5, vers 15. Vers 16. Då säger Paulus så här. Han säger så här. Därför bedömer inte jag längre någon på människors vis. Kanske står det i norska på ködet eller något sånt där. Ja. Självklart. Men lyssna på svenska. Den kommer fram lite bättre där. Det är samma sak fast lite modernare översättning. Jag bedömer inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, alltså på ett mänskligt sätt, så gör jag inte det nu längre. Och sen så säger han så här, vers 17, den kan du. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och jag vill nog hävda att det jag läser nu är väldigt nära grundtexten. Det är kul att man kan säga så, grundtexten. Kanske inte så många som bryr sig om det. Men det är en del nyanser här. Han säger, det nya har börjat. Allt har blivit nytt, läser vi de gamla texterna. Och det är helt okej. Men det ligger bättre till att säga, det nya har börjat. Och det är fantastiskt. När vi tar emot Jesus i frälsning. Nu är det lite grundkurs för någon här, men det gör ingenting. För du har inte fattat ändå. Så vi bara fortsätter. När vi i frälsningen tar emot Jesus, då säger Bibeln ett väldigt kraftigt uttryck. Bibeln säger, då är vi en ny skapelse. En ny skapning. Alltså det är ett ganska starkt uttryck. Alltså inte någon liksom, du har inte fått lite en kosmetisk förändring. Du har blivit en ny skapelse. Nygjord va? Skapad på nytt. Det var ju Jesus som införde det här begreppet. Det var Jesus som talade om detta. Om du till Nikodemus, om du inte blir född på nytt. Alltså om du inte blir nyfödd. Va? Du måste bli född på nytt. Och Nikodemus, du som kan det i Bibeln, han fick ju problem med det här. Därför att han förstod hur dramatiskt det här är. Va? Det är inte bara liksom att man får lite nya tankar eller man byter klubb eller så vidare. Utan det här handlar ju om en dramatik, va? Och Nikodemus, han tänkte ju bara som Nikodemus tänkte, som en vanlig människa tänker, hur ska det gå till? Och det enda han kunde jämföra det med Jesus säger, det är ju att bli född, va? Och nu hade väl han inte så stort begrepp om det, för han var ganska omedveten av det som hände när han själv blev född när han var liten. Så också du. Men hans mamma visste mycket väl hur det är att föda, va? Och det är den enda referenspunkt han hade till det nya ordet som Jesus introducerar. Att bli född på nytt. Så dramatiskt vill jag nog påstå att själva frälsningen är. Va? Frälsningen handlar om att jag blir nygjord. Va? Jag får en ny början. Jag får en ny start i mitt liv. Om jag så är 15 år eller 12 år eller yngre eller äldre. Om jag, så är det ändå så att frälsningen har en väldigt markör i mitt liv. Jag blir född på nytt. Alltså jag blir en ny skapelse. Vad betyder det då? Det betyder att få helt nya förutsättningar. Och det är därför som Paulus säger, det nya har nu börjat. Jag har något med mig här nu som jag ska börja vandra in i mitt liv. Amen. Halleluja. Kan du säga halleluja? Underbart. Det är Kristus möte det här. Vi säger sådana saker. Så vi får en ny start i livet. Ja, vad är det som börjar? Alltså börjar vi om igen? Nej, vi börjar inte om. Utan vi är en ny skapelse. Det är inte så att vi repeterar, vi får en ny start och så repeterar vi om allting. Nej. Utan det är en ny start. Halleluja. Det är en ny början. Amen. Det nya har börjat. Halleluja. I frälsningen. Och det är därför som jag ville läsa vers 16 för dig också. Därför att i vers 16 så säger Paulus något väldigt viktigt här som jag vill att vi ska med oss. Och mitt budskap riktar sig till egentligen till två kategorier här ikväll. Det riktar sig till dig som kommer och förmodligen på något sätt känner igen det här. Du är någonstans här i ditt liv. Du förstår längre fram vad det här kommer att landa hos dig. Och då är jag glad för att du är här ikväll. Därför att på något sätt så kanske det här ska hjälpa dig på något sätt. Men det gäller inte bara dig. Utan det gäller de som du har omkring dig. Det är de som du har i närhet. Va? Det är de som du lever med. Det är de som så att säga finns i ditt liv. Det kan vara dina barn. Det kan vara dina föräldrar. Det kan vara din partner. Ofta är det ju det. Alltså den du lever nära. Det kan vara personer som du har i din omgivning. Och du lyfter in det också. Det kan vara människor i menigheten som har kommit in. Som du har i ditt nät omkring dig. Det gäller dem också. Inte liksom, då kanske inte här ikväll. Men det gäller att se och förhålla sig till dem på ett rätt och korrekt sätt. Paulus säger, vi känner inte varandra längre på ett mänskligt vis. Det betyder att man kan känna varandra på olika sätt. Jag kan ju välja att känna Runar på ett mänskligt sätt. Och vad gör jag då? Ja, men då lär jag känna honom, hans bakgrund, hans upbringing, hans sådana saker som är mänskliga. Och det står inte att det är fel. Utan de flesta människor börjar ju där. Jag svalde det där. Jag håller dig. Du kommer aldrig kunna slockna ikväll för att jag har olika tricks som jag kan köra med. Och nu är inte Marie här heller, så då kan jag göra vad jag vill. Det börjar ju där. Det börjar med att jag, om du heter Erik va, men heter du inte, men du kunde ha hetat det. Så att vi lär, Lars, att vi lär känna varandra på det sättet. På ett mänskligt sätt. Det är grejt. Men Paulus, han vill tala om något annat här. Han talar om en annan dimension. Han säger, vi känner inte varandra längre på människors vis. Åh, vad lätt det är att fastna. Att bara leva med en utblick. Bara leva med en kontaktpunkt på människors vis. På människors vis så säger man du är sån och sån. På människors vis säger du precis som far din. Eller som mor din. På människors vis säger man ja, jag kan din sort. På människors vis har man olika uttryck. Och man har en bild av en person som är en mänsklig bild. Men du förstår, i frälsningen och i den nya vägen som jag vandrar på så kan vi inte ansluta oss till den genom att titta på varandra på människors vis. Utan vi måste få nåd av Gud att kunna se på varandra så som Gud ser på varandra. Hur ser Jesus på min man? Va? Hur ser Jesus på min hustru, kone? Hur ser Jesus på mina barn? Vad har Jesus tänkt för den här personen? Så vi inte bara fastnar i de människosaker vi kan. Utan att vi förstår att det finns en dimension till. Kan vi säga tack och lov? Och när vi börjar titta på varandra på det sättet. Då blir det mycket mer spännande. Därför att när vi tittar på varandra bara på ett mänskligt sätt. Ja, men då visst, vi kan bli imponerade av varandra. Vi kan liksom och sådär tycka om varandra och allt det där. Men vi kommer också upptäcka en del skuffelser. Och vi upptäcker en del brister och allt sånt där också. Därför att det finns ju där. Och om jag väljer att hålla mig där så kommer jag aldrig komma in i det som jag försöker tala om ikväll. Vi känner inte varandra längre på ett mänskligt vis. Och vet du vad? Här måste vi ta medvetna beslut. Jag kan välja, men jag kan också välja att inte se på min pastor, alltså Runar, eller någon annan. Jag kan välja att se på det utifrån en annan perspektiv. Och då får jag mycket mer tro i mitt hjärta för saker och ting. Kan du säga halleluja? Ja, vad fint. Så det nya har börjat. Och nu ska vi ta en resa du och jag tillsammans. Jag har 5 punkter ikväll så du vet ungefär var vi befinner oss. Så den första har jag redan avverkat. Så vi är på nummer 2 här. Halleluja. Låt oss gå till Markus kapitel 3, vers 16. Och det här är Jesus. Och vad var rätt svar i kyrkan nu igen? Ja, vad fint då. Alltså Jesus är vårt föredöme, vårt exempel. Han är den vi tittar på hur vi ska handskas med såna här saker. Då står det så här i Markus 3 och vers 16. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Peter. Simon, som han gav namnet Petrus. Eller Peter. Petrus kommer jag säga, för det säger man i Sverige. Men det är Peter, det är samma kille vi pratar om. Ja, Petrus. Det här är intressant. Alltså Jesus är ju väldigt frimodig person, det har vi förstått. Han går ju och byter namn på folk, va? Tänk om du skulle göra det, fått en ny kompis. Ja, men du ska inte göra det istället. Du ska inte heta Börje längre. Det är frimodigt. Men han tar sig den rätten att byta namn på folk. Så när han möter Simon så ger han honom ett nytt namn. När du blir frälst så får du ett nytt namn. Skrivet över ditt liv. Det namnet, det är anpassat, det är gjort för att fungera när det gäller din framtid. Simon, han har ett namn som betyder, om du slår upp och letar reda på vad det betyder. Det betyder han som hör. Är det någonting vi kan se med Simon, det är att han hörde vad Jesus sa. Han hörde kallelsen, han hörde predikningarna, han blev fascinerad över detta. Tron kommer av att man... Ja, han hörde, Simon har det med sig. Han kommer in till Jesus och Jesus utväljer dessa 12, står det. Han tar in sina discipler. Tack gode Gud att de inte behövde ha något CV. De behövde inte ha några sådana här grejer. Jesus såg in i hjärtat på dem. Hade du och jag varit de som skulle ha utvalt disciplerna, så hade vi säkert inte valt någon av dem här. Men Jesus, han har lite andra saker han tittar på. Kan du säga halleluja? När han tittade på dig så tittar han inte på där du är, utan han tittar på vad du kan bli. Halleluja. Han tittar på vilken potential som finns på insidan av dig, som han själv har placerat på insidan, som du inte ens vet om, men som han vet om. Nu kommer Simon till Jesus och Jesus säger, det passar bättre att du heter Peter, för det har att göra med vem du ska bli, förstår du. Men resan har börjat. Han blev en discipel när han hette Simon. Och sen så säger Jesus till honom, nu vill jag att du ska heta Peter. Och nu tar vi några steg här tillsammans. Vandringen börjar. Han är nu på vägen. Han har tagit emot Jesus och de är tillsammans. Och nu börjar vandringen med denna väg, Jesus-personen. Och nu ska de gå tillsammans. Nu har ju då Simon fått ett nytt namn som heter Peter, okej? Men, nu har inte du studerat det här, för det har jag gjort åt dig. Så nu ska jag bara ge det här till dig. Det är fascinerande när man läser det här. Läs evangelierna får du se. Vilken mix. Därför att den är Simon. Han får ibland heta Simon bara. Och sen får han heta Simon Petrus. Och sen heter han Petrus enbart ibland. Och sen heter han Simon igen. Sen heter han Simon Petrus. Och sen heter han Petrus och Simon Petrus igen. Och Simon igen. Och slutligen enbart Petrus. Och jag brukar tänka så här, läser. Men kära någon. Vem är du? Är du Peter eller är du Simon? Vem är du egentligen? Jesus tilltalar honom vid flera tillfällen, ganska ofta. Han kallar honom för Simon Johannes son. Alltså på svenska blir det Simon Johannesson. Simon Johannes son. Det är liksom, det kommer därifrån. Han kallar honom för det. Och ibland så säger Simon Petrus. Och ibland så är det bara Simon. Och någon gång, inte så ofta faktiskt under den här tiden i treårsperiod, så får han heta enbart Petrus. Ibland så är han verkligen där, så är liksom Simon och Petrus diktan med varandra, så då är de tajta, så då blir det Simon Petrus och så vidare. Men vi får se här nu, här har du något väldigt intressant, därför att det här gäller dig också. Därför att det är en forskjell på Simon och Peter. Simon är ju fin, det är ju inget fel på det namnet, det är ett jättefint namn. Så det är inte, jag är inte ute efter att liksom gradera namn här nu, utan jag är ute efter att förklara en resa vi gör med Herren. Och det är den här resan av att Simon representerar någonting. Simon representerar det liv som så att säga, den här personen, mannen då, som har alla dessa tilltalsuttryck över sig. Det representerar den tid som han levde utan Jesus. Hela vägen fram till dess att han fick detta nya namn, så har han levt sitt liv utan Jesus. Han har klarat sig så gott han har kunnat själv. Och nu får han möta Jesus. Och det första som sker att Jesus säger, jag vill ge dig ett nytt namn. Du ska heta någonting annat. Och sen då så börjar den här liksom utmaningen, ska jag väl säga, i det att han har ett nytt namn, men han har inte vandrat in i den. Han heter detta. Petrus, eller Peter, betyder ju en liten klippa. Det är ordagrant översatt vad det betyder. Det betyder en liten klippa, liksom en fast person, eller om man ska definiera det här. Fasthet, stabilitet, det står för vissa saker när du tänker klippa. Det är liksom en namn han fick. Simon, han som hörer, ska nu bli en person som är en klippa som man kan bygga på. En person som man kan bruka till att bringa stabilitet rang och fram. Alltså en pastor, det är ju det han skulle bli. Det är vad han ska komma in i. Men han är inte där i sitt liv. När du följer honom så har han ett nytt namn skrivet över sitt liv. Men det är så mycket av det gamla namnet som fortfarande är en aktiv del i hans liv. Säg process. Det är därför jag säger det är två typer av människor här kväll. Det är dig som kanske är i precis i det här icke-picke-pö jag bodde på nu, vad ska jag heta. Alltså den här liksom, ena stunden är du där och andra stunden är du där. Och det verkar som det är instabilt i ditt liv. Det verkar som att i ena stunden så är du verkligen i det här som har med den nya skapningen att göra. Men så bara för att upptäcka att så glider du tillbaka och sen så blir du den gamla du igen. Och dina gamla beteenden och allt det där. Då ska jag säga välkommen till den här klubben. Vi är alla i samma båt. Och vi är i gott sällskap. Vi har ju, disciplarna är precis på samma sätt. Det här är mänskligt, vänner. Att det som har med det gudomliga kolliderar med det mänskliga. Att det finns en dynamik, ett spänningsfält runt det här. Och bara för att han fick ett nytt namn, position, så betyder det inte att han hade vandrat in i det här. Det tog lite tid. Det tog för honom ganska exakt 3 år för att hamna där han skulle vara. Det är en kamp i hans liv. Det är en utfordring i hans liv. Det börjar fram och tillbaka. Och jag sa ju det. Någon kan vara där själv personligen. Vi är där ibland. Andra har människor omkring sig som är precis där. Att det är svajigt och det går fram och tillbaka. Och det verkar som, när ska stabiliteten komma? När kommer de igenom? Vad händer här egentligen? Det börjar ju så bra, så har det verkligen gått tillbaka här. Det är 3 steg framåt och 4 steg bakåt. Så jag blir helt slut på det här. Du kanske är gift med en sån sort, va? Och du tänker, gode tid, ska det aldrig bli ordning på det här, va? Vi når till en slags, ska vi säga, ett crescendo i hela den här Simon, Peter, Peter, Simon, Simon, Peter, Simon, 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 Johannes, son, Simon, Simon, Peter, Peter. Vi når någon slags lösning på det här snart. Och vi finner den lösningen som börjar i Lukas 22. Där det står så här i vers 31. Då talar ju Jesus till sina lärjungar, specifikt till Petrus här. Och då står det så här, Jesus förutsäger Petrus förnekelse, det är överskriften, i vers 31. Nu tilltalar han sig, Simon, Simon. Här är bara Simon. Någon översättning säger Simon, Johannes son. Satan har utverkat åt sig att få sålla dig som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Och Simon sa, med dig Herre, är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Alltså, det är inte Peter som Jesus talar till nu. Det är inte framtidsmannen som han talar till nu. Det är inte den han ska bli som han talar till nu. Utan det är den han ska bli av med som han talar till. Det är den delen i den här personens liv med så många namn. Det är den delen som inte ska med in i framtiden. Det är den han adresserar. Simon, djävulen har begärt att få shift your wheat. skaka dig som vet. Jag har bett för dig. Inte att han inte ska kunna attackera dig, utan att inte din tro ska gå under den här perioden. Och då ser vi vad som händer här. Simon svarar och säger: men herre, jag är ju beredd att gå både i fängelse och döden för dig. Du har missat lite grann om mig, du Jesus. Jag tror inte du känner mig riktigt. Ja, men och då är det så här att Simon, hans intention var helt uppriktiga. Jag tror av hela mitt hjärta att Simon, han verkligen tänkte så här: jag kan dö för dig, Jesus. Jag kan gå i fängelse för det är inga problem. Jag står upp för dig, Jesus. Du, absolut. Så det är någonting här, Jesus, som du inte riktigt har förstått. Du har inte riktigt fattat kalibern som jag har här egentligen. Och vi är alla med om de där sakerna. Vi behöver inte göra det här så andligt. Vi kan bara plocka ner det på en vanlig mänsklig nivå. Dina barn kommer: pappa, jag kan köra den bilen. Jag kan mer än vad du tror. Och du står och tittar: men kära någon, jag tror inte det, va? Jo, men det, jag fixar det. Jag reder ut det, va? Jag löser det, va? Alltså, det har med självbilden att göra. Han hade ett väldigt, så ska jag säga, han var väldigt frimodig. Men han var frimodig i fel person, va? Och Jesus tittar på honom och säger: men förstår du, Simon, du kommer förneka mig. Redan här natten så kommer det här att hända. Och du har läst facit, så du vet liksom vad som händer. Det är det som är fara med Bibeln, att liksom man vet redan vad som ska hända. Så enjoy the ride, va? Därför att vad som händer, det är ju precis det som händer. Det dröjer ju inte länge för denne Simon. Han klarar inte att stå upp i trycket, va? Därför att när man sitter runt Jesus, va? Vi översätter detta. När du är på ett härligt möte. Underbar, halleluja. Det är varmt och det är trevligt. Och kaffetanterna där ute med snälla motorer för gratis kaffe. Och det är liksom en underbar, varm miljö. Och så kommer du bara i en annan miljö. Så vet du, det är inte alltid lätt, va? Att stå upp för Jesus, va? Liksom det här med alla. Du vet vad jag pratar om. Och där hamnar Simon. Och så fann han sig själv. Han kunde inte leva upp till det han själv trodde han kunde leva upp till. Och så brakar hela hans liksom självtillit i gruset. Sen försvinner denne Simon. Han försvinner ut i händelsernas centrum. Där han trivdes så bra. Vi hör honom inte säga ett ord vid korset. Vi vet inte ens om han är där. Han är där säkert. Men han har ingen framträdande plats. Han som alltid står liksom och nej, han var inte där. Han var inte vid graven, vid Jesu uppståndelse. Några kvinnor var vid graven. De får ett budskap från ängeln. Så ängeln säger: han är inte här, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Gå och säg hans till hans bröder. Och särskilt Petrus. Inte Simon. Särskilt Peter. Han behöver höra det. För ett namn skrivet över hans liv. Han är, och förstår, du fattar min pedagogik. Du fattar. Han är frälst. Det finns en fortsättning. Det finns en framtid. Han sitter där i någon lejlighet någonstans där i Jerusalem. Och han tror inte att det finns någon framtid för honom. För han tror att han sviktar Jesus. Och han har gjort bort sig fullständigt. Han har ingen tilltro till någonting längre. Och ängeln säger: hälsa han Peter där borta. Särskilt honom. Han behöver höra att Jesus är inte död. Jesus uppstånden. Med andra ord, det finns en fortsättning för dig, Peter. Halleluja. När man ser det och läser det, så ser man ju att Jesus hade full koll på allting. Man ser att Jesus visste precis allt som skulle hända. Han visste att det där var tvunget att hända i Simons liv för att Peter skulle kunna kliva fram i hans liv. Det var tvungen att ske. Och sättet det skedde på, det var under den här pressen och de här grejerna. Vi kan ju tycka det är, fy, varför var det där tvunget att hända? Vissa saker är tvungna att hända för någonting annat ska kunna ta form. Det visste Jesus. Och så ser vi då genombrottet lite längre fram. Jesus har stått upp från de döda. Han har träffat sina disciplar två gånger innan upp på olika platser. Och Petrus var med då också, men de har inte pratat med varandra. Så nu kommer det tillfälle då de ska få prata med varandra. Första gången efter det här tillfället. Och då landar vi i Johannes 21 i vers 15. Och det står det så här. Här har då Jesus gjort upp en eld vid stranden och han har fixat lite mat åt dem. Och så är det vers 15. När de har ätit sa Jesus till Simon Petrus. Titta, nu följer du med mig i den svenska översättningen här. Då frågar Jesus, han vänder sig till Peter. Och så säger han, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Och i min översättning står det så här. Och Peter svarade. Det betyder inte mycket för dig det där, men det betyder mycket för mig. Han får en fråga rakt in i det gamla livet. Har det hänt någonting med dig? Och svaret kommer från den nya positionen. Du vet att jag älskar dig. Jesus frågar om andra för andra gången. Simon, älskar du mig? Mer än dessa. Och Petrus svarar igen. Du vet att jag är kär. För tredje gången så frågar han. Älskar du mig? Jag tycker det här är intressant. Det är bra för alla fruar att höra också. Jesus hade inget behov av att ta upp massa detaljer i allt som hände under den natten där han förnektade Jesus. Det gäller männen också. Han var tvungen att tolka det för att det var så starkt det var. Jag tänker på det ibland med vi människor va. Alltså det vore ju liksom helt i sin ordning. Kunde jag tycka i alla fall att. Eftersom ganska dramatisk grej var det Peter har gjort. Att Jesus skulle känna ett visst behov av att liksom verkligen få ta upp det här och prata. Hur tänkte du där Peter? Det var en del bannord också. Det var, hur tänkte du där Peter? Inte ett ljud. Inte ett ljud. Tänk på dina barn. Frestande är ibland att gå igenom alla de här detaljerna. Vem behöver höra det där? Därför att förstå, när en människa är knust, när en människa är förkrossad, då är det mycket som man inte behöver säga. Och andra saker som man måste säga. Älskar du mig? Det här är ingen undskyldning för dig som har svårt att prata med din kone. Hon kanske behöver att du liksom säger någonting och visar att du har talförmåga och så. Men du förstår nog vad jag menar här va? Jag har upptäckt också i saker när det är så att om man grottar ner sig för mycket i detaljer så kan man väcka upp andra grejer där som gör problemet än värre. Därför att problemet är ju, eller själva lösningen är ju inte att vi ska stanna kvar vid det här. Utan vi måste hitta en väg framåt. Och vägen framåt måste vara vår fokus. Då är det vissa ting här som Jesus måste veta angående den man här som sitter här. Det är vissa ting som är viktigt för honom. Och det är, har det nya livet etablerat sig? Kan jag stole på dig för framtiden? Det är vad din kone behöver veta. Kan hon stole på dig? Har du verkligen ändrat dig? Har du verkligen förändrat dig i ditt liv? Hon behöver stole på dig. Din man behöver stole på dig. Och hur ska man få reda på det då? Jesus är vårt exempel. Han frågar tre gånger. Ibland brukar jag säga, han frågar till du ligger fyra i fingrarna. Nej, frågar tre gånger. I kväll ska jag tala om tre saker. Han frågar tre gånger. Och vi har olika predikningar för olika kvällar. I kväll kör vi den här varianten. Vi brukar säga så här, han förnektar honom tre gånger så därför får han bekänna sig till honom tre gånger. Det är okej, men inte ikväll. Varför vänd på det här istället. Varför fortsätter han att fråga? Han svarar ju rätt första gången. Varför fortsätter han att fråga? Jo, Jesus vill veta. Vem är det som sitter framför mig nu? Är det Simon? Simon Johannes son? Eller är det Peter? Vad är forskällen? Forskällen ligger i det sista svaret. När Peter blir bedrövad. Och säger. Åh. Och så säger Peter det här. Jesus. Du vet allt. Första gången han säger det. Han har sagt mästare, rabbi, han har sagt du vet mycket. Men han har aldrig sagt du vet allt. Förra gången de hade ett samtal. Vem tror du signalerade att han visste allt? Jo, det var ju han som sa jag är beredd att gå i både döden och fängelse för dig Jesus. Jag vet det. Så på något sätt så dog denne Simon i förnektelsens erfarenhet. Men en ny reser sig upp och tar plats i hans liv. Herre, du vet allt. Frågestunden är över. Jesus behöver inte fråga några mer gånger. Det var det jag behövde veta från dig. Jag behövde veta. Jag frågade Simon, men det var Peter som svarade. För det är inte Simon som du ska gå in med nu. Det är Peter som ska gå in. Min vän, studera din bibel och du kommer upptäcka det här är sista gången det här namnet Simon, Simon Johannes son, Simon Petrus används. Från den här stunden så är det bara Peter som används. Han har brutit igenom. Han har brutit igenom in i det nya livet. Han har blivit den stabile som Jesus såg från första början när han fick namnet. Det Jesus såg, och vi tar in i våra liv. Redan när du kom till tro så fick du namnet. Ska du bara vandra in i namnet och så är namnet etablerat. Vandringen har lett dig fram till ett nytt namn. Inte bara i ditt uttal utan i ditt innehåll. Halleluja. Kan du säga amen? Får jag ta en punkt till här? Oj. Så då har vi genombrottet. Jag vill ge dig en punkt till som innehåller fem punkter. Men de går fort, jag lovar dig. Jag ska skicka med den här tanken. Be Gud om nåd och kraft. Att orka leva med människor som ska vandra in i sitt nya namn. Det var en lång rubrik, så jag tar den igen. Be Gud om nåd och kraft. Att orka leva med människor som ska vandra in i sitt nya namn. Nu är inte det här lätt. Fråga mig. Jag har varit ungdomspastor och pastor, evangelist. Jag har varit trist ibland också. Det har varit mitt liv att hålla på och jobba med människor. Det här är inte lätt. Alla som är pastorer jobbar med människor, du vet det. Är du förälder så vet du det här. Är du gift så vet du det här. Har du en hund, en katt så vet du det här. Alltså så fort man ska involvera sig i andra människors liv så är de här tingen inte alltid lätta. Och jag har inte påstått under hela preken. Du kan lyssna på bandet när du kommer hem. Det kan du inte, för här är inte band längre. Men du kan lyssna på CD när du kommer hem. Jag har inte sagt att det här skulle vara lätt. Men vad jag vill liksom insinuera, det är att det här är rätt att göra. Och det är en ganska stor skillnad ibland. Det är Gud om nåd och kraft att orka leva med människor. Som ska vandra in i sitt nya namn. Jag tänker på min fru. Du ska träffa henne imorgon. Och du tänker, oh, gode tid, hur kunde Stefan få henne? En del har det, andra har det inte. Nej, det är bara nåde. Bara nåde. Hur länge jag lever så inser jag att det är bara nåde. När jag träffade Marie, vet du, så var det så att jag var inte Guds bästa barn. Det är jag inte än kan tala om för det. Men jag är i alla fall hans barn. Och sådär. Men jag hade en ganska rough background. Lite sådär. Ja, behöver inte gå in på några detaljer med det. Men det var i alla fall. Men när jag blev frälst så blev jag verkligen förvandlad och så. Men när jag träffade Marie så hade inte jag. Alltså jag hade inte gått in i Peter. Jag hade inte upplevt Jesus. Jag hade inte fått upplevt detta. Så Marie, när jag mötte henne, och så var jag bara helt så förälskad i henne, och jag blev helt sådär, henne skulle jag bara ha. Och så jag kommer från en liten plats, liksom typ som Vännesla eller något sånt där. Och så. Det är väldigt likt, där jag kommer från, en väldigt lik Vännesla. Alla håller på med motorer och mopeder och grejer. Det är liksom mycket sånt, va. Där kommer jag ifrån. Inte, ja, liknande. Så det var mycket sånt där bus och sånt, va. Så jag träffar denna skönhet, va? Detta andeväsen. Jag visste inte vad jag skulle göra, så jag tog mina finröda grejer, liksom mina, där jag kommer ifrån. Tog dem den stilen. Liksom. Så jag typ som en viking, och jag slog ner henne och drog in henne i grottan. Va? Så hon blev helt förskräckt då, när jag mötte henne. Hon var ju livrädd. Va? Så då ropade hon till Gud, va. För hon var inte heller omvänd, men hon kände helt plötsligt väldigt stort behov av att bedja och ropa till Gud. Jag fattar inte det. Men hon ställde sig inför det och sa, Gud, vem är det här för en människa? Och han förföljer mig. Oh, Gud, rädda mig. Vad är det här för en person? Och då så säger Herren till hennes fina lilla hjärta. Så säger han så här, det där, Marie, det är din man. Jag kan riktigt tänka mig hur det såg ut i himlen, va, när jag håller på med det där grejerna. Det är som att Herren tittar ner och ser vad jag håller på med där. Så jag tänker, vi får gå ner och hjälpa honom. Den där killen, han kommer aldrig få någon om inte vi hjälper honom. Det var lite den känslan. Men i alla fall då, inte bara det, utan då fick hon tro för mig. Va? Fick tro för vår relation, fick tro för mig. Och det är stort det här för mig, alltså, för att det hade bakåt allt det där, va. Det var ju folk som kom och varnade henne för mig, va. Passade för honom. Och då så frågar jag Marie efter ett tag så här, Marie, hur vågar du gå in på sånt här riskabelt projekt som mig, va? Hur vågar du liksom närma dig? Det så sa hon, jag har ju hört från Gud, så. Men sen så sa hon en annan sak som jag vill skicka med till dig ikväll också. Hon sa så här, jag såg vad du kunde bli, så. Så frågade jag, hur tycker du att det artar sig? Hur tycker du det går? Nej, du är på gång, så. Du är på gång. Bara fortsätt i den stilen. Så. Jag såg vad du kunde bli. Och men be Gud om människor. Det är ju inget äktenskapsseminarium. Men be Gud om människor i ditt eget liv. Och försök att vara sån själv. Att du kan få nåd att se vad människor kan bli. Va? För att det är människor. Kan du komma in i den här menigheten som folk inte vill ta i med tången. Så kommer de in här. Va? För de gillar ju stämningen. Att det, då är det så viktigt att vi inte tittar på varandra på ett mänskligt vis. Utan att vi kan få nåd och se vad de kan bli. Va? Man blir ganska frustrerad över människor där man bara ser det man ser. Va? Jag har varit frustrerad hela kvällen när jag tittat på mig. Man bara ser det. Va? Man kan bli ganska frustrerad. Eller? Hallå? Visst kan man bli det? Men vet du, Herren, han såg inte bara Simon. Han såg att det finns en Peter i den här Simon här. Och det var det han höll ögonen på. När du ser andra så har de ju sitt namn. De har sin mänskliga liksom grejs. Men det finns ett annat namn skrivet över deras liv. Och det är det jag såg vad det kunde bli. Och dina barn, om du har den utblicken, så kommer det vara mycket enklare och lättare att ta de där mänskliga grejerna. Därför att du har sett det andra namnet som är skrivet över dem också. Kan du säga amen till detta? Så låt mig ge dig fem olika tips här på det här. När du rör dig bland andra människor. Nummer ett. Be Gud att ge dig hans namn för din vän. Vad har Gud för namn över den här personen? Du behöver inte gå över som Jesus och säga det till dem. Utan du bara vet det med dig själv. Att du på något sätt ser potentialen. Du ser någonting där som är direkt ifrån Gud. Eftersom vår bibel vi kan stödja oss på, som vi har läst ikväll. Att vi ser inte varandra på ett mänskligt sätt. Vi väljer en annan väg. Be Gud att du ska visa. Han ska visa dig hans namn för din vän. Nummer två. Håll fast vid det. Håll dig där. Nummer tre. Låt Jesus sköta förvandlingen. Den här är svår. För vi vill ofta gärna assistera Herren. och hjälpa honom. Han verkar ha lite svårt att komma igenom här. Så vi liksom ska hjälpa honom. Han behöver inte den hjälpen. Den enda hjälp han behöver, det är att du tror. Att du sätter din tro till den här processen. Att din guttunge nu, som han verkar vara helt ute och snurra. Och istället för att åka runt och spela Gud i hans liv, så låter du Jesus sköta det här istället. Därför att tänk på Peter och Simon. Simon är hans son, Simon Peter. Tänk den vinkelpannan där. Upp. Han var ju liksom bipolär, va. Han var ju uppe och nere, och han var ju allt möjligt, va. Och inte, för inte tala om andra disciplarna, hur de höll på. Och Jesus sa inte mycket till dem. Han orkar leva med de här killarna, va. Det är stort. Han hade Judas av Iskariot med sig 3 år. Han hade väldigt tro för medel Jesus. Därför att han hade ju en som snodde hela tiden ur den här kassan. Men det kom in ändå. Man tänker, varför tog du honom inte? Varför sa du inte till? Alltså, Jesus hade tro för de här grejerna. Va? Han kunde hoppa på Peter. Och det är det vi ofta gör. Vi talar till saker och ting som Jesus själv vill ordna med. Låt han sköta förvandlingen. Det är han som fixar det. Halleluja. Alltså, det är han som fixar det. Nu vet jag att det här, jag sa ju det, det är inte lätt det här. För det kliar i alla saker i oss. Jag känner att jag behöver ta en grej med det. Jag behöver säga en grej till dig. Och så säger vi det. Och oftast blir det inte bra. Men om vi sätter vår tro istället till det, så kan Gud själv få säga det. Och han säger det så mycket bättre. Därför att han säger det när tiden är där. Men då säger han, men jag blir så frustrerad. Jag blir så frustrerad. Det är nummer 4 här. Töm ut din frustrering på Jesus. Inte på din man. Eller din kone. Det är bara en som tycker om det här. Han är säkert inte gift då. Nej. För ingen av de gifta som vågar liksom. För de vill också ha din respons. Men de vågar inte. För frun sitter jämte. Jag kan det där då. Men hur lätt är det inte att vi låter frustreringen som vi bär i våra hjärtan över de som har omkring oss. Vi ser olika. Det är ganska slitsamt att liksom leva med en sån här lite nästan schizofren person. Va? Att den ena stunden är uppe i gir och ska tjäna Jesus med sina liv. Sen så går det 3 dagar. Sen är de ute och dricker öl på pubben och sniffar lim i garaget och håller på liksom. Och du tänker, kära någon, vad är det här för en människa? Åh, ska jag leva med den här? Va? Peter var sån där. Upp och nere och fram och tillbaka. Han ska döda folk och han ska göra allt möjligt, va. Man behöver lite tro, alltså. Och det är ju lätt att fara ut och liksom göra grejer precis där och då. Och man känner en slags iver på något sätt. Det här måste vi ta tag i det här. Och där kan man abortera hela processen. Och det finns många som har valt att lämna allting. Just därför att de som var Jesu medarbetare inte lät Jesus sköta förvandlingen, utan vi skulle sköta den. Förstå, Jesus vet när saker ska tas. Därför att Jesus, han ser in i människor. Han vet precis när saker kan tas. Vissa saker, sanningar, kan inte sägas därför att personen är inte där i sitt liv. Utan då blir den sanningen någonting annat istället. Den vänder sig emot istället. Och det är det här som är det svåraste vi har, vi kristna. Att leva med människor på det här sättet. För att inte tala om att leva med dig själv. Den har jag inte ens tagit ikväll. Men du vet ju själv. Ja. Töm ut din frustrering på Jesus. Han orkar höra det här. Han klarar det här. Han fixar det. Och så nummer 5. Han som har begynt ett gott verk, han kommer att fullborda det. Stole på det. Va? Lita på det. Han kommer det. Jag är övertygad, säger Paulus. Han som en gång har börjat ett gott verk i, han ska fullborda det. in till Kristi Jesu dag. Han kommer att fullborda det. Håll fast vid det. Ja, men Stefan, det ser inte bra ut nu. Han ska fullborda det. Det stod inte att du ska fullborda det. Han ska fullborda det. Ja, men nu ser det väldigt illa ut. Ja, men han ska fullborda det. Jesus säger, när du har omvänt dig. Eller när du har vänt tillbaka. Jesus visste, Peter, det kommer bli tufft för dig nu. Men du kommer tillbaka. Du kommer att vända tillbaka. Det är bara en tidsfråga. När du är där i ditt liv så kommer du tillbaka. När det här sker. Då ska du bli en sån som styrker dina bröder. Du ska bli en sån som är med och uppmuntrar de som är omkring dig. Det kommer att ske. Därför att han som har begynt kommer att fullborda. Alltså jag vet inte vad du har för tro på för såna här saker. En del har ju inte tro på processer. Därför att saker kan börja starkt och sen slutar det svagt. Va? Saker kan gå upp som en sol och komma ner som en pannkaka. Det finns många sådana exempel. Va? Det finns exempel så här. Ja, men jag har inte, min erfarenhet är att det började säkert jättebra. Och så här, jag trodde jag gifte mig med en prins. Jag fick en gris. Alltså fy. Va? Alltså det såg så bra ut i början. Men nu är det fy. Det var en han som har begynt ett gott verk. Han ska fullborda det. Hjälp mig lite grann här nu. Han som har börjat, han ska fullborda. Han har liksom svurit vid sig själv att han ska göra detta. Alltså om allt annat liksom viker undan så är han trofast. Han håller vad han har lovat. Han håller det här. Han håller vad han har lovat. Och de här processerna som är igång i människors liv, de kan vara på lite, det är som hjul som rullar. Och de är på gång, och människor är på olika platser i livet. Befinner sig på olika städer, alltså platser i sitt liv. Men Jesus har full koll på det här. Och han vet när saker ska tas, hur de ska tas. Det enda du och jag ska göra, det är att tro på Gud i det här. Stole på Herren, som ni säger i Norge. Jag älskar det uttrycket. Va? Sätt din stol där. Va? Stole på Herren. Va? Amen. Sätt dig där. Håll dig där. Va? Halleluja. Jag tänker att jag var en liten kille, för jag var 9 år gammal. Och jag var 8 år då. Jag är så glad att de inte hade de här diagnoserna på den tiden. Då hade jag fått använda hela alfabetet för att få ihop de här olika kombinationerna. Så tacksam att det fanns inte sånt på den tiden, tack och lov. Och det finns faktiskt en fara med det där diagnosställandet. Va? Varför då? Därför att det placerar ju människor. Ja, du är sån du. Va? Du är lågkänslig, högkänslig. Det finns ju sådana saker, va? Så jag är inte emot det. Men det är farligt när man börjar placera människor sådär. Va? Därför att det plötsligt så är det som att de är i ett fängelse. Va? Att det, sådär är du för alltid. Va? Och jag vet inte, jag har inte sett ett enda bibelord där det står att så säger Herren, du är kallad till ADHD. Det står inga sådana grejer i Bibeln. Det finns ingenting sånt här. Ja. Det har ju nästan blivit så nu att folk längtar efter att få höra vad det är för fel på dem. Ja, de söker sig till, tala om för mig. Säg till mig, jag tar emot vad som helst, bara för att veta att det är något som är fel. Va? Om läkaren säger, det är inget fel på dig, det är jättebra. Va? Är det inget fel på mig? Då får du väl hitta på någonting. Någonting är det väl i alla fall. Något ska du väl ha medicin för. Något ska du väl kunna. Det är märkligt hur tiden är alltså. Men det är en annan predika för en annan kväll. Men han som har börjat, han ska avsluta, han ska fullborda detta verket. Jag vet inte vem jag talar till ikväll. Men han som har startat upp det här, han kommer att fortsätta det här. Och därför är det så, när vi tittar på, tar en bild, som jag sa i början, gör inte det. Tar en bild på Peter precis när han då förnektar Jesus och säger det. Och sen sprider vi det på Facebook och Instagram och kolla här på avfällningen Peter. Kolla, det var inte mycket. Tack gode Gud, det inte fanns någon Instagram på den tiden. Det fanns ingen Facebook som hela världen kunde titta på. Utan det var bara den där liksom grejen mellan Jesus och Simon Petrus. Och de fick uppleva det där i sitt liv, i den där relationen. Men Jesus använde inte det där emot Peter sen. Han sa inte koleld. Om jag säger koleld, Peter, vad tänker du på då? Han håller inte på med det. Utan handlade bara tro för fortsättningen. Och det måste du ha också. Och det måste jag ha också. Amen. Halleluja. Underbart. Så från Simon till Petrus. Halleluja. Jag vet inte vad du har för namn. Du heter något fint säkert. Det var inget dåligt namn han hade. Men det var inte ett namn som räckte för det han skulle komma in i. Han behövde ett himmelskt namn över sitt liv. Och det behöver du med. Och det har du redan fått. Och sen så ska Gud bara leda dig in i detta nya livet. Så när du är där i ditt liv så kan du säga, det blev så som Herren hade sagt. Halleluja. Far, nu tackar vi dig för din nåd över våra liv, Herre. Jesus, du ser varje person, Herre. Du ser precis hur det är just nu, Herre, i människors liv. Det kan finnas människor just nu som är i det här spänningsfältet mellan det gamla och det nya. Att det är liksom en bryttid i deras liv. Att det ena kanske har liksom för mer överskuggar det nya. Det är liksom på något sätt det här. Eftersom vi inte riktigt vet vad vi ska komma in i, så säkrar vi upp oss i det vi borde lämna. Men Jesus, jag bara ber dig att du ska komma med din trygghet här. Att du ska komma med din väg, Jesus. Och eftersom du är vägen, Jesus, så kan vi få vandra på dig, Herre. Och vi kan få vandra på ditt ord, Jesus, och det du säger, Herre. Och du leder oss rätt, Herre. Jag prisar och lovar dig för det. I Jesu namn. Han som spelat så fint här på pianot. Jag kände så här, men jag stod här. Jag ska inte hålla på längre nu. Jag känner att ordet får verka här ikväll. Men så det finns någon här ikväll som... Jag är lite grann så där i ditt liv nu. Att det är liksom, det drar och sliter mellan de här olika platserna i ditt liv. Du är väl medveten om att Jesus har begynt ett gott verk i dig. Och du vill tillhöra honom och du vill vandra med honom. Men den gamla människan, det gamla livet, det håller hela tiden på och jagar dig och försöker dra dig tillbaka. Och min vän, Du ska inte vara missmodig. Utan du ska bara veta detta, att Jesus, han har full koll på ditt liv. Han har full koll på vad som händer i ditt liv. Och han kommer att låta det komma igenom med din tillvaro. Så att det liv och det namn som är skrivet över dig, som har att göra med din framtid, att Jesus, han kommer bara låta dig få vandra in i det. Ska bara stole på honom. Ska bara stole på honom. Du förstår, om det är så här att ingen tror på dig, så finns det en som gör det. Och det är han som såg dig den första gången. Han som såg allt det som har med din framtid att göra. Han som hade ett nytt namn åt dig. Han tror på dig. Han tror inte på allt du gör, men han tror på dig. Han tror på dig. Och nu vet jag det, att för de allra flesta här så har du också människor omkring dig som tror på dig. De tror på det Gud har lagt ner i ditt liv. De tror på det. Och det är därför som du kan vara vid gott mod, min vän. Kanske du har fallit här. Kanske den här veckan har varit riktigt... du har fallit igenom på något sätt. Den där temperamentet och de där grejerna som tillhör det som du ska vandra ut ur. Det har liksom tagit över på något sätt och fått nytt grepp över dig. Och du känner dig hopplös därför att, ska jag aldrig komma igenom de här grejerna? Då ska du bara veta det. Jesus är i full kontroll. Han är i full kontroll. Han är i full kontroll. Var vi gott mod, min vän. Var vi gott mod. Låt Jesus leda dig till den där platsen där du sitter ner tillsammans med honom. Och alla de här andra sakerna omkring dig bleknar bort. Och det blir ett samtal mellan dig och Jesus, bara rent personligt. Och där han får fråga dig och spör dig om kärleksrelationen till honom. För det är den som är den viktiga. Och när han får bara höra att du älskar honom. Och också att du överlåter dig till honom och säger, Jesus, du vet ju allting, Jesus. Det jag trodde jag visste hade jag ingen aning om. Men du vet allt, Jesus. Jesus, jag bara prisar här. Jag bara prisar och lovar dig, Jesus. Så vill jag människa här ikväll också. Du har människor omkring dig. Det kan vara dina barn, det kan vara dina föräldrar. Det kan vara din äkta hälft, din partner. Eller någon vän som du har. Och det är ett sånt spänningsfält. Det är ett sånt dragningskamp om deras liv just nu. Det är en sån strid om det på något sätt. Min vän, sätt din tillit till Jesus. Det var aldrig du som skulle förvandla dem. Det var Jesus som skulle göra det. Och det var han som skulle ordna med det här. Bara stole på Herren. Lita på honom. Han är i full koll. Och bed Gud att hans änglars beskydd ska vara över din män. Så att de inte sargar sig i onödan, utan att de kommer igenom i sina liv. Och det är det enda som ska behöva lämna dem i den här erfaringen som de är i just nu. Det är den här självtilliten. Den här felaktiga självtilliten. Den ska väck. Så att det blir en Jesus tillit istället. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Lova dig Jesus. Lova dig Jesus och prisa dig. Jesu namn. Jesu namn. Tack Jesus för att du vandrar omkring ibland oss här ikväll. Tack för att du går här bland stolarna Jesus. Tack för att du möter med människor en stund som den här. Jesu underbara namn. Prisar och lovar det här. Låt oss få vandra in i någonting den här helgen Jesus. Låt oss få komma in i ett nytt möte med dig Herre. Låt vår tro stärkas upp Herre. Låt vår förväntning och allt som har med det att göra, låt det få stärkas. Men också vår tro för de människor vi har omkring oss Herre. Åh Jesus, vi bara tackar dig Herre. Att den Jesus som har börjat ett verk i våra liv, det är samma Jesus som ska fullborda det verket. Tackar dig Jesus för det. Lova dig och prisa dig. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Halleluja. Underbart. Ska vi resa oss upp tillsammans? Halleluja. Lovat vare Jesu namn. Lovat vare Jesu namn. Jag tror det var den sången. Sjung den.
Bak i den.
Det var inte den. Men det var något om Jesus i alla fall. Det är jag glad för. Jag vet att det är fredag kväll och du har jobbat hela veckan och sådär. Och det är härligt. Amen. Så vi ska inte dra ut på det här mer än det är nödvändigt. Men det är ganska gott att få njuta av Herren en stund så här. Under hela preken så när jag har talat här, så är det någonting som har blivit sagt också. Och av allt det som talas så är det också någonting som sägs. Och det är ju det där som Herren säger till dig. En del saker kanske inte har en samma happ med predikan att göra. Men Gud bara börjar tala någonting i ditt liv. För är det en uppenbarelsens ande som flödar i ditt möte, Då kan ju Herren tala om allt möjligt, va? Och det blir så klart och tydligt för dig. Och det är väldigt dyrbart det. Det är väldigt dyrbart. Och vi kan få del av det i våra liv. Halleluja. Amen. Underbart. Tack Jesus.
Din nåd är stor.
Din miskunn är evig.
Du är full av barmhärtighet. Din nåd är stor,
din miskunn är fel,
du är full av barmhärtighet.
Dina läppar i dig ära,
jag vill dela
i dig av min kärlek. Du har fört mig ut av mörker, in i lyset.
Vi gör så här att jag är färdig nu, men vi är här en liten stund då, och pastor Luna ska ta över här, men om vi sjunger någon sång till här och är i det här, jag njuter av det. Det är härligt. Så om du vill ha förbön, om du vill ska bedja med dig för dig, så vill vi ändå ge ett utrymme för dig, möjlighet för dig att få det. Så jag är här och vi är här, så kan du komma om du vill det. Om du tränger det, så ska du absolut få det. Och det behöver inte vara för något speciellt som vi har talat om ikväll. Det kan det vara, men det behöver inte vara det. Utan du bara känner att jag skulle gärna behöva det. Och vi vill inte att du ska gå miste om det, om du har det behovet. Amen. Så då ber vi och sen så sjunger vi och så är vi i det här. Njut utav det. Det är inte så många kafémöten du kan komma på med en sån här härlig närvaro av Gud. Halleluja. För din nåd är